Podplay.
Innan veckans avsnitt rullar igång vill jag passa på att tacka Felicia och Linn på Clarion Hotel Plaza i Karlstad för ett fantastiskt fint bemötande när jag var där och träffade Daniel Westner. En otroligt bra service under hela vistelsen. Så tack Felicia och Linn och Clarion Hotel Plaza. Och det här är inte sponsrat för er som undrar. Nu drar vi igång med veckans avsnitt där Daniel Westner gästar. Ladies and gents, ja, Hockeypuls podcast är tillbaka för ännu en vecka och ännu en gäst. Och här sitter jag med en allsvensk kultfigur, nämligen Daniel Westner. Vad roligt att du vill vara med i podden.
Ja, kul att jag fick komma.
Och när jag säger allsvensk kultfigur, vad tänker du då? Det är rätt stora ord du.
En kille som inte var bra nog att spela SHL kanske, så han fick hålla sig allsvenskan i hela sin karriär ungefär.
Så du gör den tolkningen alltså?
Nej, jag har haft en väldigt bra tid i hockeyallsvenskan och jag är stolt över den tiden och jag har väl haft lägen att kunna gå till SHL något år där bortemellan och valt att tacka nej, men lite så är det. Jag var inte bra nog för att spela i en sån roll som jag ville ha i SHL och jag trivdes jättebra i framförallt Karlskoga då, så att det, ja.
Hur kändes att vara affischnamnet för ligan under rätt många år? För när jag tänkte på Allsvenskan då tänkte jag på dig och jag tänkte på Conny Strömberg under väldigt, väldigt många år faktiskt. Nu kanske inte ni liknade varandra så mycket i spelstil direkt, men ni hade ju några härliga duster också, Örebro, BIK, Karlskoga.
Ja, de matcherna framförallt var ju helt magiska. Sen affischerna vet jag inte. Det är många spelare som har förknippats med allsvenskan genom åren.
Och du är ju en av dem, det ska vi ju säga.
Jo, det, så har det väl säkert varit. Men det är ju som sagt, det blev många år och en väldigt kul tid.
Sen kom ju en viss Jonathan Dahlén in i ligan och då snodde han alltid, ska man säga.
Ja, han är väl kanske lite för bra för ligan. Om jag ska väl.
Faktiskt. Men du lever ju kvar i hockeyallsvenskan genom din domarroll.
Ja.
Hur är det att åka runt på de här allsvenska isarna och bestämma som du faktiskt gör?
Ja, jag vet inte, bestämma. Jag försöker väl vara en del av spelet mer, tycker jag. Det är väl det som är mitt mål i alla fall, att man inte ska vara den här som åker med pekpinnar. Och sen är det klart att man måste sätta ner foten bort emellan, men jag tycker att det är fantastiskt kul att vara kvar i hockeyn framförallt. Det är därför jag dömer, jag älskar ju hockey. Och det är grymt att kunna vara kvar i sporten på någon del och döma, det är fantastiskt roligt.
Jag tror att alla som lyssnar på det här vet vilken typ av spelare du var. Men om du ska beskriva vilken typ av domare du är, hur låter det då?
Ja, jag tror nog att det är en stor skillnad. Eller det är en stor skillnad. Jag försöker vara väldigt lugn när jag dömer i alla fall. Och jag försöker inte hetsa upp mig i onödan. Och jag ser ingen anledning till att göra det, för att håller jag mig kall där ute så kanske det blir lite lugnare för spelarna också. Jag tror att vi domare har en stor del i vad vi ska ha för atmosfär ute på isen helt enkelt. Och jag vill kunna förmedla ett lugn där ute när jag dömer i alla fall.
Hur svårt är det när någon åker snabbt upp mot en, börja skrika att inte käfta tillbaka? Utan att behålla lugnet som du är inne på nu?
Nej, men jag tycker inte det är speciellt svårt, för att inte just den delen, det är mycket annat som är svårt med att döma, men den delen, jag förstår att det kommer vara känslor och att det är känslor och det ska vara känslor i hockey. Och det kommer bli fel för både spelarna och för domarna, det är en del av sporten. Och har man en match där ingen har reagerat på någonting som vi gör, så är det också kanske lite känslolöst tycker jag. Så att det hör till, med respekt till varann så hör det till att det ska vara känslor.
Fanns det någon domare under din aktiva spelarkarriär som du tänkte, han är bra, han skulle jag vilja efterlikna om jag själv skulle vandra in i det där domarträsket?
Ja, men det finns ändå många, många domare som man tycker har varit bra på sådana sätt som man själv tycker att en domare ska vara. Och jag har en mentor nu i SHL som är Mikael Sjökvist, som jag tycker har en bra approach till och föra sig och vara där ute på hockeyn. Och han har jag både haft när jag var aktiv och så har dömt mig nu då, och jag tycker han är duktig.
Det är lite roligt när du fick beskriva din egen domarstil, att det är lite motsägelsefullt där, att du var ju väldigt känslostark som spelare men nu kylig som domare. Vad tror du det beror på? Är det din personlighet som har gjort att du ändå kan vara kylig i domarläget?
Nej, men jag vet inte. Jag, i vardagslivet är ingen som stressar upp mig så där över beslut jag behöver ta eller något sånt där. Det är mer att jag var extremt dålig förlorare när jag spelade. Det är det som har gjort att alla mina känslor som kom fram egentligen när jag spelade, att jag verkligen hatar att förlora och jag klarar inte av att ta en förlust. Och när förlusterna var på väg att komma så gick det tyvärr oftast ut över domarna eller någon motspelare eller vad det nu var. För jag visste inte, trots att jag slutade när jag var 34-35, så jag klarade inte av att hantera det ens då när jag var i den åldern. Och det är jättesvårt att säga vad det är som att det var så, men det var de känslorna som alltid tog överhanden.
När vi ändå pratar om känslor, det kom ju ett nya domardirektiv i höstas 2020 i Hockeyallsvenskan, där man ville stävja olämpligt beteende. Och det här blev ju en stor debatt ute i Hockeysverige. Okej, ska känslorna bort nu ifrån sporten? Och du som var mitt bland i det där, i en het position, vad tänkte du allt kring det där? Och den kritiken också som riktades mot Hockeyallsvenskans ledning, form av domarchefen och även sportchefen Erik Ryman som hade bestämt det här.
För det första så blev det ju väldigt uppförstorat. Det är ju inga nya direktiv egentligen. Det var bara att man tryckte på den poängen, och det som var egentligen var väl att vi har tomma läktare, allting hörs, allting syns mycket mer av vad spelarna säger och gör, och det är ju egentligen bara att det ska handla om att vara bra föredömen som är där ute och spelar hockey för de unga. Det är väl det som är nummer ett egentligen. Sen att det ska vara känslor är ju självklart, det vill ju alla ha, och det har varit lite för stort det där att det skulle vara någonting som domarna kom med där och då. Regelboken har ju funnits hela säsongen och jag menar i många år, så att det var inte det som var grejen. Det blev uppförstorat helt enkelt.
Men vad var syftet med det då, skulle du säga?
Nej, men det var just det att det ska stävjas, det här som kommer, det här skriket som hörs så väl in i tvn och det här. Det var sådana grejer, det var ju inga stora grejer. Jag menar, och du klyver en klubba i plexit som är helt uppenbart, det är bara plockare liksom. Mm. Och det har ju alltid varit så.
Om man slår liksom hårt i sargen i frustration över att man kanske missat det i ett läge, hur bedömer man det?
Ja, det är ju en bedömningssak, men jag menar, är det sånt som händer och ingen märker av, det är klart att det går oftast under radarn. Men det är ju, allt sånt här blir ju så mycket större när det är knäpptyst i hallen, och vilket är tråkigt, för att vi vill ju ha känslor och vi vill ju ha publiken som är där, som är den extra kryddan i hockeyn. Det är ju det vi längtar tillbaka till såklart.
Var går gränsen för en abuse? Vad får man säga till dig och inte? Och är det också olika från domare till domare?
Det ska ju vara likriktat, men det är väl garanterat lite olika på hur man hanterar situationen, skulle jag vilja säga. Det är klart det är så, och det är klart att det beror på hur situationen är. Är det helt uppenbart för alla i hela hallen vad som sägs och hörs, då ska vi ju plocka det helt enkelt. Men jag menar, är det någon som kommer fram till mig och är upprörd och ingen annan lägger märke till, så kanske det hanteras på ett annat sätt.
Vi säger att jag spelar i en allsvensk klubb. Jag är frustrerad, åker fram till dig. Vessner, för i helvete, hur kunde du missa det där? Mm. Vad tänker du då? Tar du ut han två minuter, eller mig två minuter? Eller?
Nej, men det är ju som sagt, det är väldigt situationsanpassat.
Okay.
Det är ju så. Det finns ju inget facit som med allt annat. Allt händer så fort på en hockeymatch. Och, jag vet inte,
det är det som är så vanskligt med det här också. Ja. Att det inte finns, det finns en regelbok.
Ja.
Men det är tolkningar av regelboken som styr.
Jo, det är klart det är så. Sen så ska man ju såklart följa regelboken, det som står där. Och man har ju alltid ett stöd av regelboken. Sen kommer det ju aldrig komma ifrån att det blir olika tolkningar i olika situationer. Så enkelt är det ju.
Svara ärligt nu på några frågor jag har här. Hanterar man olika spelare olika?
Inte vid sådana grejer. Men sen emellan situationerna är det klart att man får anpassa hur man pratar med spelare till exempel. Alltså jag brukar säga att det är som att prata med små barn när man är där ute. Och, ja, men det är faktiskt så. Lite grann så blir det ju. För när man själv var, man var ju själv den största barnungen som åkte runt där ute. Och det blir ju så, när man är i affekt, man kan inte hantera sina känslor. Vad ska domaren göra? Man tar det lugnt och snackar med spelaren. Brukar ju vara det som är lugnast. Men ibland så är det ju bara så att det är inget annat som biter. Och så var det ju mitt fall när jag spelade också. Jag fick vila 2 eller 10 minuter vad det nu var på den tiden. Så att, men som sagt, det är väldigt situationsanpassat. Och men det är det som är tjusningen också med att vara domare och kunna leda matchen på ett bra sätt och helst inte ta för mycket plats, tycker jag i alla fall. Alltså att man behöver inte synas för mycket.
En hakning i andra minuten av mittenperioden är betydligt lättare att ta än en hakning över tid 3-3, kanske i ett kvalspel.
Ja, det är klart att det är så. Jag menar, det är väl så med allt att det är olika lägen av en match och det är olika känsligt på hur man hanterar det, och det är tufft, alltså det går så jäkla fort också, så att det ska ju vara lika, en hakning är en hakning, men
egentligen inte ändå.
Jag förstår vart du vill komma, ja. Men det är en tuff fråga, och ja, det finns säkert inget jättebra svar på det heller, för att som sagt, en hakning är ju krasst en hakning, men
jo, ja. Men det är ganska många saker som spelar in i ett beslut också,
ja.
Som gör att det kanske bedöms olika beroende på vilken tid som står på matchuret.
Ja, visst kan det vara så också. Jag menar, det beror på vad det är för typ av match. Oftast är det så, vad har vi tagit med oss från första och andra perioden, vad händer här i tredje, och det är mycket sånt också. Den ena matchen är inte den andra lik, och det är ju lika med nivån i matcherna, ibland kan vara så också från våra bedömningar också, så att det är inte så jäkla lätt som alla kan tycka.
Nej, alltså jag avundas är det verkligen inte att ni är där ute kväll efter kväll och rättskipar matcherna, men vem är Hockeyallsvenskans Daniel Wessner idag, om du får säga det själv?
Jag vet faktiskt inte om det finns någon som är direkt så barnslig kanske som åker runt där och tjuter överallt. Jag tycker inte det finns någon som håller på. Man har ju sett sig själv på video och man kan ju inte fatta vad man håller på med egentligen. Men jag tycker att det är rätt bra respekt där ute faktiskt. Och jag skulle inte vilja säga att det är någon som sticker ut ur mängden på det sättet negativt. Så att jag tycker att det är ganska bra klimat i Hockeyallsvenskan faktiskt.
Kan du själv känna idag när du är domare och du möter spelare som är frustrerade och ilskna och vill ha förklaringar på varför du har dömt som du har gjort, att du kan tänka, hur kunde jag bete mig som jag gjorde?
Det fattade jag redan när matchen var slut, när jag själv spelade, till och med när jag satt utvisningsbåset, vad fan håller jag på med? Men
ja, du hade den självinsikten?
Ja, det hade jag, men sen så kom jag ut igen och så är det, tar det 2 minuter så tar jag en till likadan utvisning. Så det var så, jag säger det, jag förklarar det många gånger, men, eller försökt att förklara det, det går inte att förklara, för att det var som en brytare som bara slog av och sen så vart det svart.
Liksom. Topplock bara flög all världens väg.
Och typ 15 gånger per match. Så att men det tar lite energi.
Men du har ingen sån här förklaring 4 år efter karriären tog slut till varför du var som du, eller varför du är som du är kanske när det väl...
Nej, men sen var det väl det. Alltså, jag behövde ju, jag visste ju det, att jag var inte, du sa Conny Strömberg, jag hade inte de färdigheterna som han har med att passa pucken eller ha det spelsinne. Jag hade det, jag visste vad jag var bra på och jag behövde ligga på gränsen, jag behövde vara där det hettade till, jag behövde alltid vara det, varje match, hela tiden, för att kunna hävda mig i mitt hockeyspelande. Och med den insikten så förstod jag ju att jag balanserade på en väldigt, väldigt tunn lina när jag spelade hockey. Men gjorde jag inte det så var jag rätt dålig faktiskt. Så att...
Det är väldigt intressant att du säger just det där. För jag kan tycka att många spelare inte förstår vad de är bra på. Och att det tar ganska lång tid också innan man inser sin plats i hierarkin och vilken roll man kanske ska anta i ett omklädningsrum. När kände du att poletten trillade ner?
Nej, jag vet faktiskt inte, för att det började ju när jag spelade juniorhockey i Färjestad. Jag spelade en framskjuten position i laget och producerade en del poäng och så här. Jag kom till Karlskoga, fick inte spela speciellt mycket. Jag sökte mig därifrån, gick till Almtuna, fick spela en sån position som jag tyckte själv att jag skulle ha. Kanske inte den här absolut främsta poänggöran, men jag ville vara högt upp i laget. Jag ville spela när det gällde på slutet. Det är det som alltid har varit min... Jag vill alltid vara med när det ska avgöras. Och är jag inte det, så tycker jag inte att det är speciellt kul. För man vill vara med och bidra. Det är alltid den inställningen jag har haft när jag spelar.
Vinnarskallen, var det den främsta egenskapen hos dig som hockeyspelare?
Ja, den absolut främsta.
Det var det som gjorde att du ändå kunde vara i Hockeyallsvenskan under så pass lång tid.
Ja, och bristen på resterande att jag inte tog mig högre upp, för att säga, för jag visste ju själv att jag inte var nog bra för att spela i kanske första eller andra kedja i gamla elitserien som det var då.
Och du kände aldrig att en roll i en fjärde kedja lockade? Då ville du hellre ha en mer framskjuten position i ett allsvenskt bygge?
Ja, det var så jag kände där och då, och sen som det blev i med att jag var i Karlskoga så pass många år och trivdes så fantastiskt bra i klubben och allting. Och mitt största mål var ju att ta upp Karlskoga till högsta divisionen, och det lyckades vi inte med under min tid, men vi får se vad som händer i framtiden.
Ja, pulsen slår, och nu får jag, Daniel Westner, du vet ju vad som väntar nu, eller hur?
Nej, inte riktigt.
Nej, kanske inte, men du vet ju att det i alla fall är snabbfrågor som ska skickas mot dig. Och sen har jag ju fördomar om det också.
Och det låter bra.
Ja, och jag sa innan vi satt och så spelade in här att jag har nog legat på 50-60% av rätt i alla fall i de här fördomarna. Så jag hoppas att det ska ligga på den procenten efter att vi är klar här också.
Ja, vi får se då.
Vi får se. Bästa spelaren du delat omklädningsrum med?
Ja, det måste jag nog säga. Jörgen Jönsson, helhet. Fantastiskt på alla sätt och vis. En ledare som aldrig var dålig egentligen. Jag har nog aldrig sett Jörgen Jönsson göra en dålig match. Så att, nu spelar jag väl inte speciellt mycket, men jag tränar ju mest med honom. Men han satt avtryck oavsett.
En okänd talang?
Ja, det är väl att jag var duktig på motocross. Jag körde ju det fram till 97 var väl mitt sista år jag tävlade ordentligt. 98 lite grann, då fuskkörde jag lite när jag kom in på hockeygymnasiet. Det kan jag väl säga idag, det fick jag väl inte göra för Färjestad. Ja, så var det i alla fall.
Ja, just det. Så det hade kunnat vara ett parallellt universum, så hade det kunnat vara en alternativ karriär då?
Ja, hade jag fått valt med vad som var absolut roligast, så hade jag ju absolut kört motocross, det tror jag faktiskt.
Men det var väl att Färjestad och Bofors, de betalade lite för bra, va?
inte på det var nog inte pengarna som styrde det i mitt fall i alla fall. Men kanske att det var så stora utgifter i motocrossen, det var nog mer det i sina fall. Pappa blev fattig.
Ditt sämsta respektive bästa köp?
Mitt bästa är ganska färsk nu. Vi byggde pool här i förra sommaren och det är absolut det bästa. Barnen var lyriska, så att det var en grym sommar på alla sätt och vis i fjol när den blev klar. Sämsta köp? Det är många egentligen. Men det är svårt att ta fram det absolut sämsta. Jag vet inte. Ja, får man suga på den kanske man kommer på någonting sen.
Du kan faktiskt passa också. Ja. Även fast det är lite tråkigt så är det okej.
Okay. Ja. Vi får se om det dyker upp något sen. Ja,
precis. Det kanske är så att du kommer på någonting under fördomsdelen här som jag ska inleda nu.
Ja.
Det har funnits brinnande diskussioner i Karlskogas omklädningsrum om att få träningsledigt på grund av älgjakten. Kan den stämma?
Nej.
Ja, det är inte så alltså.
Nej. Inte som jag har varit inblandad i alla fall. Jag är totalt ointresserad av älgjakt, men jag vet inte om det kan ha varit så. Inte vad jag kommer på i alla fall.
Nej, men det, då stämmer det helt enkelt inte. Då går jag på nitlotten här direkt.
Ja,
alltså,
för jag har inte haft någon sånt i färskt minne i alla fall. Men jag har ganska dåligt minne, men ingenting som jag kommer på så här. Mm. Det är om, jag vet inte, Wiklund vet jag som spelar i Björklöven nu, om han hade något sådana diskussioner. Mm. Eller Sandgren kanske skulle jag kunna tänka mig, men jag, inte som jag kom på rak arm att det har varit någon sån diskussion i alla fall.
Nej, men du är inte ute och jagar?
Nej, jag är ointresserad av jakt.
Okej. Ja. Din favoriträtt är allt som innefattar löksås?
Nej, det stämmer inte.
Okej, två av två som jag går och vet på här alltså. Ja. Men jag tänker att du... Jag vet inte varför, men jag tänker att du dränker alltid löksås när du får chansen.
Nej, ta bort lök då. Sås, det gillar jag, men löksås, nej.
Ja, du gillar inte det?
Ja,
jag tänker alltså, lite potatis, någon, men kanske älgbiff eller någonting, färs. Jag är inte så bevandrad.
Nej, där är du faktiskt ute och cyklar. Ingen löksås direkt, nej. Då är det en bearnaisesås i sådana fall tyvärr.
Herregud, okej. Okay. Men jag tror att jag kan vara rätt på nästa. Ja. Hade du fått spelat om din karriär, hade du representerat Bickalskoga under samtliga år?
Ja, så är det faktiskt när man ser i efterhand så här. Det hade jag gjort.
Jag är ju så nyfiken över BIK-andan. Jag gjorde ju ett reportage om er för några säsonger sedan, 16-17, när ni var så fantastiskt bra och fick hänga med er under en hel dag. Och det är nog bland det roligaste jag gjort i min hockeyjournalistiska karriär. För det var en sån värme när man kom in hos er. Så fort man trädde in i det här allrummet utanför omklädningsrummet så var ju Daggen där, Mikael Eriksson, nu kapten. Så fort man kom in, vill ni ha kaffe? Vill ni ha fika? Alltså, man kände sig som en i gänget trots att man träffade för första gången. Vad skulle du säga gjorde det? Skapade den där sammanhållningen?
Men det går hela föreningen. Det är något speciellt. Vi hade ju Bengt Sen från början där och hade alltid varit familjärt och det har följts upp med alla runt omkring. Vi har PA på kontoret där som är fantastiskt också. Det är bra folk runt klubben som har tagit med in till omklädningsrummet och det har alltid varit starka ledare i gruppen. Det har varit bra ledare framförallt tycker jag. Och det går långt tillbaka i tiden och det har varit ända sedan första dagen jag kom till Karlskoga. Det som du säger, man kände sig alltid välkommen och speciellt här att som ny eller ung komma och känna det att men här får jag synas och vara med och bidra. Det är ju en stor del av det som har alltid varit i klubben och jag tror att det alla nya som kommer känner också det. Jag menar, du kommer in första dagen och känner direkt att det finns någonting. Det är svårt att sätta fingret på exakt vad, men det som Lilly sa, här får man vara sig själv. Mm. Och det, alltså, så är det faktiskt. Och det är väl en bra egenskap i ett hockeylag där det kanske man förväntar sig en viss match och kultur. Och den är ju absolut inte utanför hockeyn i Karlskoga, där är det mer en välkomnande attityd på det här sättet. Så att det är rätt härligt.
Som du säger, det finns ju sådana ledare som sätter exempel. Men jag upplever också att det är hierarkilöst. Att alla betyder lika mycket för gruppen i stort.
Ja.
Och hur lyckas man med det? För annars brukar det vara de mest framträdande som kanske sitter högst där uppe på trädet och bestämmer lite över de andra.
Nej, men det är ju tufft. Det är ju en balansgång att gå det där. Men det är som säger att alla har fått vara med och tycka och tänka oavsett vad man står i hierarkin i lag. Och som du pratar om, jag menar, spelar du boxplay, då kanske den är den viktigaste där, eller spelar du 3 minuter eller spelar du 23, det ska inte spela någon roll och det har ju varit noggrant med det i alla år också och det är just det, alltså vi tar sådana som Termell och Näslund som var de ledande när jag kom till klubben på det sättet och drar med sig ett lag och med flera då, och även Torsten var ju i laget då.
Ingvilsson ska vi säga,
som är klubbchef nu och han var ju ledare på ett annat sätt. Termell och Näslund hördes ju mer och Torsten var på sitt sätt. Så att det alltid funnits bra ledare som jag säger och vi hade Björn Östlund som kom in som var kapten också sen som också en helt fantastisk person. Så att det har varit bra folk som har drag och lag åt rätt håll och nu har man ju Daggen och Kalle Berglund. Vi har ju även Jura Torell och Björklund som är sådana stöttepelare som är, det är bra folk och det blir väldigt bra och jag har ju alltid hängt ihop med Martin Tillander som var kapten också och det är också en sån person, Martin, som han får alla runt omkring sig att vara bättre och en grym lagkamrat på alla sätt och det är sådana här spelare det är svårt tycker jag i dagens hockey och få sådana här och som får känslor för en klubb som är kvar i klubben och ger allt för klubben, inte för sig själv. Så att det är någonting som har funnits naturligt i Karlskoga i alla åren som jag har varit där i alla fall.
Jag tycker att du sammanfattar det jättefint och att du nämner så pass många som har bidragit till den här BIK-andan. Hur viktigt är det att de här ledarna i spelartruppen vandrar vidare till positioner i till exempel kansliet och som sportchef och tränare. Nu nämnde du Termell som har gjort en resa, Näslund också och Yngvesson, ja, vi vet ju att han är klubbchef nu. Att den här kärnan och kanske röda tråden på något sätt lever vidare.
Jag tror att det blir naturligt när man får känslor för en klubb som alla de här som du rabblar upp här har ju haft en otrolig bik känsla. Att man vill så gärna att det ska gå bra för klubben. Och då kanske det blir naturligt att man vill vara kvar på något sätt i föreningen då.
Men hur kommer det sig att det är så många spelare som kommer till BIK Karlskoga? Stukarts självförtroende kanske inte haft de roller de har önskat i andra klubbar, oavsett om det är SHL, Hockeyallsvenskan eller Division 1. Och sen får de en pånyttfödelse i BIK Karlskoga. Är det sammanhållning? Är det gruppdynamiken? Eller finns det någonting kanske spelmässigt och taktiskt också som gör att man lyfts i det här omklädningsrummet?
Jag tror att det är en mix av det här. För det första så har i alla fall när jag var med, jag har varit med och hjälpt till lite i rekrytering också bland med andra spelare. Vi har ju tittat runt väldigt mycket och hört sig för med spelare som man har spelat med och om just de här spelarna, vad är det för typ för, av
och
person.
Är det en grundlig research först och
ja,
främst?
Ja, det är det. Och jag menar, som både Torsten och Bengt Sen har gjort ett jättejobb med det och rekrytera spelare till att börja med, men även att man tar hjälp och frågar och att man får in rätt typ av karaktär till att börja med. Och där det finns någonting, just de här stukade spelarna, där har ju Karlskoga sett som en styrka att kunna hitta upp de här som man vet det finns mycket hockey i, men kanske har kommit till fel klubb i fel tillfälle och inte fått den platsen i laget som man behövt. Här får du en chans i Karlskoga, du får inte en chans, du får två, du får tre, du får 10 chanser och du får misslyckas, men man tror på en tills att man inte kan leverera, men då ska det vara en lång tid. Man får chans på chans. Och jag tror det. Och man har ju hela laget bakom sig. Speciellt som jag sa, när man kommer som ny, man känner sig nog väldigt privilegierad, tror jag, att komma som ny i Karlskoga. För man, som sagt, man får vara sig själv och man får blomstra. Och alla gläds med att det går bra. För jag menar, man vill inte heller. Kommer det en ny kille och den här grundstommen som har varit i Karlskoga under i alla fall mina år, har jag alltid tyckt att det är ju grymt kul när det kommer en ny kille som är bra. Alltså, vi vet ju det, att vårt lag kommer ju bara bli bättre och bättre. Desto bättre killarna går som kommer in, desto bättre blir
individerna, liksom stärker kollektivet. Ja, absolut.
Så att den inställningen har alltid funnits, och just det att man gläds åt varandra, att man inte liksom känner någon form av avundsjuk att det kommer en ny kille att ta min plats. Det har aldrig funnits, och jag vet inte, så har det alltid varit.
Vi pratade i företagsvärlden om USP, Unique Selling Point. Och det du nämner nu är väl BIK Karlskogas USP. Det är ju inte direkt att de betalar de största lönecheckarna direkt.
Nej, och det är väl allmänt känt att det är så också. Och ser man på de spelarna som man har producerat upp till högre serier, de flesta kom ju dit med ett mål att man vill komma till SHL. Det är klart att jag tror många av dem, vi som har varit i klubben i många år, vi vill ju gå upp med Karlskoga, men de som kommer dit och har ett driv att komma till dit, de klart att de vill gå upp med Karlskoga, men de ska upp till högsta serien, vare sig det är med laget eller om de själva ska dit.
Så de ofta ser det som en plattform för att studsa vidare till något annat.
Så är det, och sen har väl tyvärr inte lyckats dra med upp laget som det har varit de åren jag spelar i alla fall, men det har ju varit nära några gånger, så att jag tror på den filosofin som klubben har. Så.
Och klubben har ju levt med en grisstämpel väldigt många år. Nu tycker jag inte att den förtjänar att sättas på samma sätt på föreningen som den kanske gjorde i början av 2000-talet. Då tänker jag på Leffe Trumpan Strömberg på ledarpositionen i början av decenniet. Och det var väl du och Emil Kåberg som på något sätt etablerade det här uttrycket. Ni kanske inte gjorde det medvetet, men på grund av hur ni spelade.
Ja, alltså de första åren i Karlskoga, det var ju sjuk rock'n'roll. Då var det på riktigt rörigt på matcherna. Jag kan ju säga att jag skulle inte vilja ha dömt de matcherna som var då, för att det var varje avblåsning. Vi var ju samma ålder allihop som kom. Och vi var väl omogna, skulle jag vilja säga också. Men alla hade ett sjukt driv. Och många som hade strul att få ta en förlust. Jag vet, vi var nere i Ängelholm och körde sönder hela målgården bland annat nere för att vi skulle vinna en match. Jag menar, vi körde, alla körde ner skridskorna i målgården, i motståndsmålgården, så vi, de fick spola om innan matchen ens hade börjat.
Skämtar du?
Nej, det var såna här sjuka grejer som idag hade det ju blivit världens uppståndelse, men ja, nej, det var ett speciellt gäng att spela med, och det som du säger, den stämpeln vi fick, den lever ju kvar från den tiden skulle jag vilja säga, för då var det, jag menar, första året när Emil kom till klubben var ju extremt, för det var inte, det var väl ingen som visste vem Emil var, men visste man inte efter den säsongen så vet jag inte, för ja, man, det var sjuka tacklingar han satte in. Det var, ja, han var, Emil är ju dyngskön, alltså det är bara så, han en grym lagkamrat och en som man vill, skulle gå ut och kriga en hockeymatch, då vill du ha Emil med dig vid din sida. Så enkelt var det ju.
Men visst gjorde han en sjuk entré också? Han kom väl i någon sportbil och ni tänkte vad är det för snubbe?
Ja, vi hade ju mött han i Kumla år innan. Och jag vet att han hade ju ett rosa tandskydd och han åkte med sin mustasch där och han åkte och retas liksom. Men sen när man körde på, han var ju stenhård. Det är en av de hårdaste spelarna man har mött då, eller att spela med. Men sen dök ju den här killen upp från ingenstans till oss då. Ingen visste ju någonting. Han kom där i sin Evo 6, eller han hade Mitsubishi, sån här riktig sportbil, och klev ut i skinnbyxor och mustasch där och
tjena grabbar.
Så det var speciellt. Men ja, Emil är ju en bra vän till mig också, så att det var några roliga år att spela ihop med just Emil.
Ja, ni hade ju några räder ihop under de där åren och käftade mycket med motspelare och så. Bland annat Patrik Ross var väl någon slags nemesis för er.
Ja, det var kul. Emil brukar säga,
käftar du så kommer jag köra över dem sen.
Det var väl en sån grej som ofta kom från Emil. Så, ja, och det stämde ju också. Man fick åka där och käfta, sen kom han och avsluta jobbet egentligen. Så att, nej, han var, det var roligt. Det hände otroligt mycket saker under de år vi spelade ihop. Och, nej, som sagt, en grym lagkamrat.
Men ni retade väl gallfeber på Ross ett antal gånger, va?
Ross var ju, jag minns när han spelade i Troja då, och det var på uppvärmningen, så det slutade med att han stod med klubban innanför visire på Emil redan på värmningen och stod och där och Det var kul, och Rossi också en sån, så det var ju en profil, och han var ju så mycket bättre hockeyspelare än både mig och Emil då, så vi var ju på han rätt kraftigt för att försöka få en balans. Det var ju ett sätt för oss att,
det var en medveten taktik.
Ja, det är klart det var så. Jag menar, fick man bort Ross från då när han spelade Troja eller Mora, vart han nu var, så var det mycket vunnet för oss. Så att han var ju en sån som inte kunde släppa heller att man låg på han. Jag menar, han hade kunnat spela istället och bara kört, men han tyckte det nog var rätt kul att tjafsa lite också. Så att det var roligt att möta Ross. Det var något man såg fram emot.
Ja, skicklig, spelade bra skott också. Men han gav ju svar på tal just hur han spelade. Det var ju någon incident där med Mora. Han drog en slagga upp i nättaket och sen åkte förbi ett bås.
Ja, han åkte förbi över Åla.
Såg ni grabbar? Såg ni grabbar?
Det var ett slagskott mellan. Var det
inte såhär, jag är bäst?
Ja, jo. Ja, men det var, alltså, han sköt väl mellan blå och röd, har jag för mig också. Det var ett stenhårt skott. Och, ja, men det hade vi väl förtjänat att få igen också. Så att, men det var ju kul. Det var ju, just där och då var det inte kul. Men så här, efterhand så är det ju roligt när man har haft såna här minnen att se tillbaka på.
Vilka knep hade ni? Alltså för att komma under skinnet på motståndarna. Fanns det någonting ni alltid gjorde, eller var det lite situationsanpassat?
Nej, jag vet inte. Det var väl bara försöka vara jobbiga där ute och få just, man var ju på som att Ross, att vi var på Ross var ingen konstigt. Man ville ju vara på de bästa spelarna och försöka få dem att tappa fokus för att vi skulle kunna vinna. Det är ju egentligen bara det handlar om. Vi skulle vinna matchen. Vilka kan vi få ur balans?
Så målet helgar medlen på något vis, kan man säga.
Ja, visst var det så. Och sen så var det ju på den här tiden när det var tre domare också. Det var ju tuffare att få med allting för en domare, såklart. Och som jag sa, det var ju inte bara jag och Emil som åkte. Då hade vi kanske minst 10 stycken som var rätt liksinnade på det sättet. När det handlade om att tjafsa och vara där och efter avblåsningar och peta på folk och grejer.
Men ledningen i Bickanska måste ju ha velat haft den här identiteten. Att man rekryterade den typen av spelare. För som du nämnde, det var ju väldigt många i det där omklädningsrummet som var stöpta i samma form.
Ja, men Leffe var ju fantastisk på de här åren vi hade han i början. Det är ju han som har gjort att det har fått en sån här stämpel också som vi fick. För Leffe var ju, Jag har nog aldrig haft så roliga matcher någon gånger som det var när man kom från Färjestad juniorer och träffade Leffe och han stod och körde sina matcher. Det var fantastiskt kul.
Vad gjorde han?
Jag vet inte, vi hade väl någon... han kallar väl, vad heter Matitsin som spelar i Nyköping. Det var ju någon Super Mario-gubbe med moppemurs som åker runt det. Och han Matitsin var ju riktigt bra men han, det kom sådana här sju, ja, du, alla känner väl Leffe. Han kom med sina uttryck och det var fantastiskt kul. Och han fick den här gruppen till att verkligen vilja kriga för varann. Och det satt ju en stämpel i Hockeysverige.
Minns ju att ni hade ju rätt tuffa bataljer mot Rögle under flera år, för ni var ju i toppen båda två och kämpade när de inte var uppe i elitserien. Och det är rätt många head-to-head-matcher mot Kenny Jönsson som du har haft. Och just den här decembermatchen 2005,
ja.
Alltså då fick det honom att tappa det helt och hållet. Han skallade ju faktiskt dig då. Blev avstängd i flera matcher efter det.
Ja, och just där och då så kom det lite som en chock. Men jag menar, det var också en sån här grej. Kenny var ju... Ja, det kom ju fram. Han var ju världens bästa back.
Ja, men alltså, ja. Två månader senare så blev han utsett till OS bästa back.
Exakt, och jag menar... Det är ju som vi pratade om Dahlén. Kenny var ju för bra för den här ligan. Han gjorde ju i stort sett vad han ville. Så bra var han. Och... Vi låg på Kenny varje match, varje sekund, för att få han ur balans. Det gick inte.
Alltså slasha mot vaden, snacka?
Ja, men jag var där och försöka påverka han och försöka köra på han. Alltså, vi visste ju det. Får vi någon form av reaktion från Kenny? Men den kom aldrig, nästan. Den kom en gång och då hade väl bägaren runnit över, skulle jag säga. För att, och det var egentligen ingen situation. Jag kommer ihåg det som att jag var skulle fram och gnälla på domaren eller något sånt där. Så bara rann det väl över helt enkelt för Kenny.
Okay.
Och det blir ju där och då, vi vände ju och vann den matchen. Men jag har dåligt samvete gentemot Kenny att han gjorde, jag såg ju hans ångest efteråt. Och Kenny förtjänar inte att få ta ett matchstraff på mig. Där Kenny, jag respekterar han så pass som hockeyspelare och så bra som han var för ligan. Alltså han var ju, jag säger det, han var ju grym. Som sagt, gjorde vad han ville och att han skulle stå där och försvara så att han hade skallat mig. Det kändes tungt att se också. Ja. Samtidigt som att vi vann ju matchen, jag var ju såklart grymt.
Men det var ett uns av dåligt samvete i det.
Det var det faktiskt. Och... För som sagt, Kenny, det är också, jag menar, vi pratade om Jörgen förut, Kenny. Jag har aldrig spelat med Kenny, men jag kan ju tänka mig själv att och vad jag har hört att han också är en grym kille, och det förstår man när man träffar Jörgen. Så att det har man lite dåligt samvete mot att det blev så att det gick så långt. Men det var det som jag säger, vi gjorde allt för att vinna och vi visste att får vi Kenny ur matchen då
har vi goda chanser att klara dem.
Ja.
Så var det ju. Artisten Conny Strömberg, han har ju faktiskt varit, det är väl andra eller tredje gången vi nämner honom här.
Ja.
Men de Örebro-Bofors-matcherna, minns det var någon gång 2010 när det var slagsmål på slagsmål på slagsmål. Alltså det var ju så många gånger det hettade till och bägaren rann över. Och Conny har ju alltså, ja, i tv till och med sagt att ja, men Westner, han är ju en 14-åring som åker runt där och tjafsar med domarna. Alltså, han har ganska många sköna utspel mot dig.
Ja.
Hur minns du just era bataljer under årens lopp?
Nej, det är också bara, nu när man ser efter det efterhand så är det bara kul. Det är ju så, alltså, det var ju en färgklick. Jag menar, möta Örebro, både borta och hemma, det är inte många matcher som slår det, eller om det ens är någon match. Jag vet att vi hade Djurgården hemma någon gång där kanske som toppar
men,
den.
Men är inte det en av de mest underskattade derbymatcherna i Hockeysverige?
Jag skulle säga det. Nu har inte jag spelat så mycket andra derbyn. Jag spelade Mora-Leksand, men det var inte på samma... Det var någon träningsmatch, bara vi var inte i samma serie när jag var i Mora. Men grymma matchserie mot Örebro. Och som du sa, vi båda var med i toppen och... Det var mycket profiler i båda lagarna och det var fantastiskt, och det är ju för hela stan och även för Örebro också, antar jag, att det var ju det man såg fram emot. Man ringar ju in de här matcherna att när möter vi Örebro. Mm. Så var det. Och det var grymt.
Men apropå Mora, och vi pratar om att man ska rubba motspelarna mentalt. Jag tänker på situationen med Linus Johansson.
Ja.
När du stoppar in två fingrar i hans käft, vilket gör att han biter till.
Ja.
Hur, alltså, hinner du tänka till där?
Nej, inte där och då vad jag gör. Men däremot så Linus var grym den här matchserien. Vi var, eller den säsongen var det ju. Det var inte i finalspelet. Men Mora var, jag har sagt det förut, att Mora var det bästa allsvenska lag jag någonsin har mött. Och då har jag mött Skellefteå när de var som bäst, Malmö när de var som bäst. Mora hade någonting som jag, det är svårt att ställa fingret på, men vi var chanslösa. Vi var bra det här året. Vi hade riktigt bra lag.
Ja, absolut.
Och vi, men vi hade inte en chans mot Mora. De första, vi vann väl någon match i serien tror jag, men när de kom igång efter jul så var de ruskigt bra. Och sen i det här slutspelet som vi hade, finalserien. Ja.
The big red machine. De vinner med 3-0 i den.
Vi hade inte en chans.
Nej.
Och då ändå, vi är inte dåliga då, men de gör oss faktiskt riktigt dåliga. Och som sagt, vi försökte med alla medel att få Mora ur balans, men det var tufft.
Men det där var ett sätt, kan man
ja,
säga.
Ja, den gången lyckades det. Men jag tror att det var en, om jag inte
minns fel, så var en seriematch under den säsongen. Exakt.
Men de var bra då med. Så att, och som sagt, Linus var ju riktigt bra den säsongen. Så att han var ju en av spelarna som jag låg på, såklart.
Och så förbannad du var när du stod med Björn Oldén i den där Simon.
Tredje perioden att vänta här, Daniel Wessner. Vad har ni pratat om nu? För nu är goda råd dyra.
Ösa på. Men det handlar om. Kanske vi kan få någon powerplay också, så ska vi smälla dit pucken.
Vad betyder ösa på? Hur ska det se ut?
Ja, det får ni se där ute.
Härligt. Ha?
Ja, ja, det var ju finalspel. Och det,
ja, exakt.
Och det kan väl, de känslorna jag har där, det är ju, man var maktlös. Vi skulle gå ut i en sista period och det kom en massa frågor om hur ska ni vända det här. Och innerst inne kände jag nog, vi kommer inte vända det här. Nej. För Mora är så jävla bra.
Mm.
Och så det bara rann över egentligen, och jag vill inte ens stå där och prata för det första. Och, det var en jobbig upplevelse, för att jag har nog inte känt det någonsin att vi inte ska ha en chans med Karlskoga, vilket lag vi än har mött. Men tyvärr, i en final så var det så mot Mora.
Vi kommer att återkomma till den säsongen, för den är ju så speciell ur många hänseenden.
Mm.
Men nu åter till fördomarna, för vi har ju tappat dem lite här, känner jag. När jag inleder en fråga med, jag har hört att du och Carl Berglund rök ihop på en träning en gång, så tänker du instinktivt, hoppas att ni inte hört om den där värsta gången.
Ja, det stämmer nog. Jag och Kalle har nog rökt ihop många gånger. Och det är också en del av Karlskoga att det hände mycket på träningarna också. Att det var folk som rök ihop hit.
Det var samma fight som under matcherna.
Ja, det var det. Och oftast var det att man körde kedjorna mot varann och det var fullt krig där. Att man skulle verkligen vinna. Men det bästa av allt, när man kommer in i omklädningsrummet så är allt glömt. Det kunde vara kastade handskar eller vad det nu var på träning, eller någon ful tackling som kom i affekt. Men direkt när vi kliver av så är det skaka hand. Eller ibland så var det till och med att vi ställde upp, fick vi köra en ring. Eller två som hade gjort något fult på träning på varann. Då kör vi en ring i mitten och så fick de här två gå in och göra upp det med varann.
Var det så?
Ja, fast det vart ju aldrig. Det blir ju mer avdramatiserat då. Ja. Först kanske det blir lite hett, men sen så blir det ju just bara det. Att man skrattar åt det. Och så.
Men man brottas ute på isen, ja, det är inte rent slagsmål.
Nej, mer så. Ja. Ja. Så att,
vad är det värsta du och Kalle Berglund har gjort då på en hockeyis mot varandra?
Nej, jag vet inte vad jag och Kalle, det är väl ingen sån situation tror jag, men Kalle har väl säkert satt in någon bra propp på mig. Kalle är ju en bra tacklare och jag har säkert gjort någonting fult tillbaks, men jag kan inte sätta fingret på något sånt där, men det är många man har ryckt ihop med på träning i Karlskoga, så lätt kan man säga i alla fall.
Och under de sista åren mot Daggen kan jag tänka mig någon gång. Jag minns när jag var och hälsade på er, så det var tekningstävlingar och det käftades mellan er rätt mycket.
Ja, men i Daggens fall så var det väl jobbigt, för han hade ju strul med tekningarna och så där kunde man väl reta upp han rätt.
Du var alltid snäppet bättre, va?
Ja, i alla fall på tekningar. Sen så var Daggen mycket bättre på andra saker, men tekningar så där hade han nog i alla fall, där var han i underläge. Och det kände han nog också, så att det var, där hade vi, ja.
Du var ju general för böteskassan också.
Ja.
Och jag minns Putin-masken som ni hade. Du får berätta för lyssnarna vad den hade för syfte egentligen i ert omklädningsrum.
Ja, men det är väl också en sån rolig grej. Det blir ju rättegångar. Kör ju vi om vi till exempel har en böter, vi kan säga senan konstbussen. Och så kommer spelaren och tycker att nej, men jag var inte sen. Och då får man skriva det på tavlan att man ska ha rättegång. Och så får man ju, då åker Putin masken upp på tavlan och så är det ju, ja, då får man ju ha antingen någon att vittna, eller man ska upp och man ska man ska stå för sitt av vad man tycker, att nej, men jag ska inte ha böter på grund av bla bla bla, massören skulle massera mig, eller att jag var inte sen, klockan hade inte slagit över. Men oftast så är det ju, för förlorar du rättegången så är det ju dubbla böter, och det är inte många som klarar av att gå över bron på de där rättegångarna. Nej. Oavsett om du har rätt eller fel, så blir man oftast fälld, och det är ju som sagt en rolig grej. Mm. Och det lättar ju upp otroligt mycket att kunna göra såna här grejer, och det blir lite röstningar och grejer. Ja. Och det blir lite knivhugg och lite sån här i ryggen, så att det är bara kul, och det är sånt som triggar både lag och alltså folk i lag. Det är ju skitkul att kunna ha det på den nivån. Mm. Tycker jag.
Och det här är ena sidan av myntet av BIK Karlskogas harmoni och sammanhållning. Det andra läste jag om i en gästkrönika som Viktor Isell publicerade på Hockeyallsvenskans hemsida efter att han lämnade BIK Karlskoga där 2017.
Ja.
Och man märkte ju vilket intryck det laget gjorde på honom, trots att han var där under rätt kort tid. Och han skrev då om att ni lovebombade varandra. Och jag tyckte det var så fint, för som du nämnde, det är ju en viss machokultur som omskrivs, ja, hockeyn. Mm. Kanske BIK Karlskoga i synnerhet också, just för att ni uppträdde som ni gjorde. Att ni spelade ju grisligt, ja, rätt ofta. Men då sa han det, eller han skrev det, att en gång så, det kanske hände flera gånger, men att Termell hade en taktik någon gång, eller skulle ha. Men istället kom han in i omklädningsrummet och stängde dörren. Och sen skulle ni spelare lovebomba varandra då. Och då handlar det helt enkelt om att man skulle berömma varje individ i det omklädningsrummet. Att alla fick säga någonting fint.
Ja.
Alltså jag får lite ståpäls när jag tänker på det här.
Ja, det är faktiskt coolt. Och det är ju en av Tobbans Termeldas starka sidor. Det var ju Tobban som kom på det här. Och han är ju... Termell är ju en grym kille på det här med lagsammanhållning, och en av de största anledningarna till det här med bikandan också. Och just det här med att kunna skifta fokus och kunna ha, som du säger, en match genomgång, om det nu var, jag kommer inte ihåg exakt om det var så, men det har varit fler lovebombningar, så att då kunde det bara vara att Tobban kommer in och frågar, är någon som känner sig deppig eller? Mm. Ja, säger någon. Ja. Då kör vi lovebombning.
Men vänta, man vågade säga det också?
Ja, det var ju aldrig så. Eller att de har kommit in, idag kör vi lovebombning på den här. Så att, så körde vi. Och så, jag menar, det är rätt härligt att få sitta och ta emot massa positivt. Det är bara positiva saker. Mm. Och hela laget, man går igenom hela laget. Så det är, jag menar, den killen som, han höjs ju om man blir 3 meter lång kanske. Så att, det var grymt. Och jag menar, det som jag sa, en av Tobbans starka sidor är ju såna lite udda grejer som han... Ja, det är mycket som rör sig.
Ja,
han är grym.
Men det här tycker jag var vackert. Alltså, fanns det något tillfälle när du kände att det prickade rakt i hjärtat på dig när du blev lovebombad?
Ja, men det är väl klart att det är så. Vem tycker inte om att få höra att man är bra på saker? Mm. Och
det handlade inte bara om det hockeymässiga, utan
nej,
det var som,
det kunde vara
var som
person. Så att, ja, och det är ju, nej, det är ju någonting som är också, det är ju en unik grej såklart. Mm. Så att, och det som är att det kom bara naturligt i laget som var just där och då. Så att.
Du har aldrig levt så hårt som under hockeyhuset-tiden.
Ja, det stämmer nog faktiskt. För ja, som sagt,
får du beskriva hockeyhuset
här. Är ju ett hus som inte finns idag.
Nej, men i Karlstad så stod det en gång i tiden.
Ja, och dit kom man ju. Jag kom dit när jag skulle börja gymnasiet. Och vi var väl... Undrar hur många lägenheter det var. Kunde det varit 12 lägenheter kanske. Och så är det en värdfamilj som bor där. Så alla som kom utifrån i Karlstad bodde ju där. Som flyttade till Karlstad för att spela hockey och gå gymnasiet. Hans och Kersti som var värdfamiljen där då, som bodde i huset. De har nog fått stått ut med mycket. Men de var ju grymma för oss. De var ju där och hjälpte oss om det var någonting vi behövde hjälp med. Men det var ganska lyhört också, så att jag tror att det var lite kämpigt. Och
det var rätt vilda fester också, va?
Ja, det var en hel del fester. Men det var ju en grym tid. Det var ju skitkul. Jag menar, alla vi som bodde var väl inte redo att flytta hemifrån egentligen, men det var skönt att vi hade varann och att vi även hade stöd från Hans och Kerstin som bodde där såklart.
Spårar du ur någon gång?
Ja.
Kort sammanfattat, ja.
Ja, jag kan väl dra en gång. Jag menar, vi hade en norsk rinnedsättering som bodde på bottenplan och han hade tydligen köpt en rökmaskin.
Varför gör man det?
Ja, jag vet inte. Han var speciell. Han skön René, men han hade sig lite konstigt. Han hade ödlor i sin lägenhet också. Så att,
alltså vilken profil.
Ja, en riktig profil. Så att, men han hade i alla fall köpt en rökmaskin och den drog igång där. Så att, när de kom hem så trodde de att han hade imma på glasögonen. Men det var bara Renés rökmaskin som hade gjort sitt jobb.
Men ändå alltså en bra festdetalj tycker jag. Ja. Det är lite mellofeeling över
det. Ja, men där och då så var det bra drag kan jag säga i hockeyhuset.
Du tänker än idag, men släpp pucken för i HVT när du ser en linjeman sätta sig själv i centrum.
Ja, det är klart att det är så. Jag tycker ju att man ska få ner pucken. Sen så är det ju... Det kan vara sjukt viktiga lägen också att man vill ha den här rättvisan som det är i en teknisk situation. Men det är ju inte kul att få plocka en sån utvisning oavsett. Och de hoppas man att det ska bli så få som möjligt, såklart.
Så kul vi har, tycker jag, att få vandra tillbaka in i din spelarkarriär och minnas de här godbitarna. Jag hoppas att vi ska kunna göra detsamma här under faktarutan.
Ja, vi får se då.
Smeknamn?
Jag vet inte. Nu på senare år har det blivit Danne. Jag vet inte.
Jaha, du känns inte som en Danne.
Nej, det, jag har aldrig gillat det heller, men det, jag vet inte varför det blev så. Det blev så de sista åren. Jag vet inte varför de började kalla mig för Danne. Det är egentligen Wessner som jag alltid har... Jag har gått efter namnet bara.
Ålder?
Ja, vad är jag nu? 39.
Du började tvungen att tänka efter. Jaha, det blev lite jag. Faktiskt. Ja. Men det är inte bara domaryrket, utan du har en civil karriär också.
Mm, stämmer.
Vad gör du då?
Jag jobbar på Interrock Akustik, ett företag. Vi jobbar med undertak och helhetslösningar för ljud egentligen. Med kontor och kontorslokaler och även lite fasader och grejer. Så att...
Du, det lät inte supersexigt, så jag tror vi går tillbaka till hockeylivet.
Ja, men det är faktiskt jäkligt kul. Jag trivs skitbra på jobbet, så att, det är kul att få hoppa in i byggsvängen. Det är ju lite likt hockeyn också, så att, jag tycker det är kul.
Och det måste vara rätt schysst med er också, eftersom att du ska dra iväg på matcher och så vidare under vinterhalvåret. Så.
Ja, men det blir faktiskt inte. Jag tar ju ledigt väldigt lite, för jag är ju på plats på morgonen sen. Även när jag har varit iväg och dömt på natten så är jag på plats på morgonen sen vid sex. Så att jag försöker... Jobb det är viktigt för mig.
Fordon?
Nu kör jag en Volvo V60.
Tjänar mer än en riksdagsledamot och där är arvodet 69 900 kronor.
Nej.
Har du någon gång varit nära den siffran under hockeykarriären?
Ja, det har jag varit.
Vilket år var det?
Nej, men mitt första år i Norge hade jag bra betalt.
Just det, när du lämnade Mora där 2008. Ja. Mm. Du hade ju 2,5 år i Norge. Hur skulle du säga att det äventyret var?
Ja, men det var kul. Det var ju först en besvikelse när jag lämnade Mora och kände att jag inte räckte till. För det var så jag kände. Och då var det väl egentligen mitt beslut av att lämna, samtidigt som jag fick ju ingen istid som jag ville ha. Jag spelade väldigt lite per match och var bänkad och... Jag kände att jag behövde någonting nytt och jag kände, där och då kände jag att allsvenskan har jag gjort nu i så många år. Jag behöver någonting annat. Och sen dök det här upp i Norge och då kändes det bra och jag hade en bra tid där.
Ja, alltså med norska mått mätt så är det ju en stor stjärna där. Du snittar över en poäng per match. Du är kapten också sista säsongen där i stjärnen.
Ja, alltså stjärna vet jag inte. Jag har ju aldrig klassat mig själv som stjärna i och med att jag aldrig har varit...
Ja, men som... till poäng total och betydelse så kan jag ändå tycka det.
Ja, men mer en hårt jobbande hockeysvensk i Norge.
Men sådana kan vara stjärnor också i mitt tycke.
Ja, jo då.
Men norska ligan då, det var ju högsta ligan, ja. Kontra hockeysvenskan i nivåskillnad och kvalitet.
Hockeysvenskan var ju mycket bredare. Topplagen i Norge är bra. Toppkedjorna är riktigt bra oftast. Men allsvenskan är ju det är bättre. Det är så enkelt är det.
Du med dina 11 år i Bikaskoga och 2 decennier i Hockeyallsvenskan. Det är ju avstickare till Mora som du nämnde och sen Norge och Almtuna. Men hur har ligan utvecklats tycker du? Bättre eller sämre idag än tidigare?
Jag tror alltså nivån är nog, var nog, det är svårt att säga, för att hockeyn är ju bättre idag, men det är på grund av mer med det här fysiska biten och fart och allting där, det går fortare, men det spelar ju bättre spelare skulle jag vilja säga tidigare i Allsvenskan, i och med att KL inte fanns, det fanns inte lika många som åkte över så tidigt till NHL, även Schweiz, det var inte lika mycket spelare som drog dit, så att elitserien var ju bättre, alltså spelarmässigt, ja, så var det ju bättre förr. Så måste det vara, ja. Så känner jag i alla fall. Och
det är ganska logiskt egentligen att det blev ju sån omsättning som du nämner, ja, nu med att de sticker över till Nordamerika. Det är väl 150 svenskar där nu,
ja,
och nästan lika många i Europa. Så att det är ju ganska logiskt att det här kretsloppet, då kommer de bästa från Hockeyallsvenskan upp till SHL tidigare, och så måste man plocka från Division 1 för Hockeyallsvenskan.
Exakt. Sen går ju hockeyn så mycket fortare nu än vad den gjorde förr, men det, ska man jämföra spelare för spelare, så var det bättre förr. Det tycker jag i alla fall.
Mm. Din favoritplats?
Ja, men just nu är det nog hemma vid poolen, som vi byggde här i förra sommaren då, och det är rätt skönt att kunna komma hem efter till exempel jobb eller, och bara se barnen plaska runt där och en få hoppa i och bada lite själv. Det är rätt skönt faktiskt.
Då var du på toppen av din karriär.
Ja, vad blir det? Det är näst sista säsongen jag spelar egentligen. Jag kommer inte
2015-16?
Ja, det måste det nog bli. Mm. Då gjorde jag nog min poängstarkaste säsong och jag kände mig bra form och allting, och det flöt på bra. Sen avslutade jag mig egentligen nästan min sämsta säsong personlighetsmässigt.
Ja, du har inte samma impact på laget.
Nej,
där.
Absolut,
men säsongen
inte.
I helhet är mer minnesvärd.
Ja, så är det. Den säsongen är ju en av de mest speciella, min sista då, som sagt, när vi kvalade mot Rögle, men då var jag egentligen en av de sämre i laget, men jag var kapten och vi hade ju de andra med Edsel i spetsen som drev lag, och det var ju, på det sättet var det ju grymt att vara med på det sättet också. Som jag sa, jag har ju alltid velat vara med och leda ett lag på något sätt. Nu var jag kapten och jag kände att jag bidrog ändå, fast jag kanske inte var mitt bästa hockeyspelarmässigt. Men ja, det är tvära kast i hockeyn där egentligen, och jag bestämde mig tidigt sista året att det var sista året, för det funkar inte längre med skadorna. Så att och gå från sin starkaste säsong som jag tycker till att det blir den svagaste, i alla fall poängmässigt och kanske vad man bidrog med. Så det var ganska tufft så också, men ja, den bästa blir nog nästa sista säsong.
Men det var skadorna som satte stopp. Du hade ju knäproblem och en axel som strulade ganska mycket också.
Ja, det är väl mest knäna som jag har strul med. Ja, det är ju både korsband och menisk som är trasigt, så att det var ju det. Man kunde ju inte träna som man ville för att få ut max på isen, och när man känner det att det inte svarar i träningen, man får ont i allt man gör, och då funkar det inte längre tyvärr. Huvudet hade ju velat spela fortfarande så.
Ja, Hockeyallsvenskans Jaromir Jagr hade kanske kunnat vara.
Ja, det hade nog sett ut det idag.
Jag tyckte det var talande det du sa tidigare om att Mora var det absolut bästa Hockeyallsvenska laget du mötte den säsongen under Jeremy Colletons ledning. För ni hade ju ett riktigt, riktigt bra bygge. Du nämnde Edsel där, men Alexander Lavois, vilken powerplay-konung han var. Mm. Thomas Valk Olsen gör väl över 20 mål. Henrik Kingen Larsson på backsidan. Theodor Lennström och Andrew Englage är väl seriens bästa målvakt.
Ja.
Han är nästan 94% i grundserien. Ja. Och så får vi inte nämna Emil Kruse heller.
Nej.
Som kliver upp så starkt i AIK och Rögle-serierna.
Mm.
Att ni fick ihop det gänget och den mixen. Vad stack ut med det laget?
Nej, men det var nog just att vi blommade också. Vi glömde bort Kalle Persson där som var i startskottet på hans utveckling som var fram till den säsongen. Han var den som drog början på säsongen, så var inte Edsel och Lavois igång på det här sättet, men det var Kalle som var, han ledde laget totalt offensivt, och sen kom Edsel och Lavois igång när de blev tuttade ihop, och det var ju grymt. Edsel är nog den bästa. Nu gillar ju jag Lillis såklart, eftersom jag spelar med Lillis så många år. Men Edsel,
du ser Marcus Nilsson, så alla vet det också.
Exakt.
Det finns flera Lillis där ute. Så att ja, men Stefan Lund där också.
Ja, men han har inte spelat med mig i Karlskoga.
Du är inte så gammal.
Nej, nej, men Lilly som sagt är ju, håller jag ju högt såklart, men Isell är annars den forwarden som är nog den bästa vi har haft i Karlskoga, i alla fall de åren jag har varit där.
Jag vet att du stod med min tidigare kollega Kevin Johansson efter en sändning, jag tror att om det var i Nobelhallen eller om det var kanske i Smidigrav Arena, när ni hade en livesändning, och då sa du att Victor Isell, ja, han kommer att ta sig till Nordamerika och NHL.
Ja.
Du kände det så starkt ändå, och han spelade också matcher för Chicago.
Ja, 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 och så jag säger den idag. Jag tittar på Isell, jag ser han på matcherna. Han kanske inte gjort så mycket poäng som man förväntar sig av han, eller som folk förväntar sig. Men det jag ser när han spelar där ute, han har någonting som är, det är speciellt. Han är 2 meter lång, han har full koll på pucken och han har en härlig blick för det. Jag tror fortfarande att han skulle kunna vara grym i NHL också. För jag har sett det på så nära håll och jag kan inte se. Vi hade Marcus Johansson över som var hos oss också, som har varit i NHL. Och jag antar att det, jag vet inte om det är i Viktors fall, men det, att det är den mentala spärren som kanske gör det. För om man jämför han och Mackan, så de är ju likvärdiga hockeyspelare tycker jag, men kanske att Mackan har någonting mentalt. Jag vet inte.
Det är bara inte insett hur bra han är kanske.
Nej, jag vet inte. Jag vet faktiskt inte. Det borde han ha gjort i alla fall, för att han är en fantastisk hockeyspelare.
Du, skulle du säga att euforin var som störst när Kalle Berglund avgör i förlängning mot AIK i det där playoffspelet efter att ni har förlorat mot Mora och är stukade, men ni tar det ändå vidare till direktkval mot Rögle tack vare det målet?
Ja, det var ju helt sjukt, för att vi ledde väl med 2-0 tror jag, och de gjorde 2 mål på slutet. Det var ju tungt. Det blev sadden. Jag tyckte första matchen vann vi ju klart hemma. Vi torskade, vi var utspelade på Hovet. Vi kommer hem, leder med 2-0, allt är klart, och de kvitterar på några slumppuckar i slutet. Då kände man bara nej, det kommer inte gå, för vad känslan där och då när man får en sån käftsmäll. Men vi reser oss och Kalle lyckas sätta dit pucken. Det var ju en sjuk känsla. Där och då var det bara mest lättnad faktiskt, för att det blev ju ett press på, en press på oss då såklart, när vi hade tappat det här, den här klara. Vi var ju klara, kändes det som. Det kändes så klart, för vi hade matchen under kontroll. Och sen när pucken går in där, det var sjukt.
Som till Wessner. Kommer Berglund. Och Berglund avgör för Karlskoga! 3-2 efter 6:59 utav den femte förlängningsperioden. Carl Berglund skickar Karlskoga till direktval mot Rögle.
Din största motgång?
Ja. Nej, men Det var tufft, Rögle. Det var min sista säsong. Jag såg det här perfekta slutet, att vi går upp. Jag kände det. Vi fixar det här. Vi börjar åka ner till Ängelholm. Vi leder den matchen med 1 eller 2 mål, jag kommer inte ihåg. Vi leder i alla fall. Vi leder ju både första och andra matchen. Jag tycker vi är bättre. Rögle är spetsigare än oss. De vinner med 4-0 i matchserien, men vi gjorde det så bra i de här matcherna och vi fick inte med oss någonting egentligen.
Nej, det är inte en 4-0-serie,
nej,
tycker jag.
Det är
utifrån hur det såg
ut
spelmässigt.
Ja, så att, och sen få stå där att vi har torskat 4-0 och känna det här att vi var så nära men ändå inte. Det var ruskigt tungt, och vi vet att det var slut istället för att få vara en kokande Nobelhall, att vi har gått upp och vet att det här är det sista jag gör. När jag kom över en, när det var slut, det var tufft.
En person i hockeyvärlden du inspireras av?
Det är många. Det är många som man har haft sådär, men jag ser ändå tillbaks till min tid när jag kom till Färjestad, och Harald Lyckner är faktiskt en som jag har en grym respekt för, som var tränare för mig i juniorerna där, och han ser hockey väldigt, väldigt, väldigt bra. Och han var en sån som man kände att han har koll på det här. Och där och då så fatt man var lite för ung för att förstå också det här. Men jag minns att Harald stod och berättade för oss att ni kommer se tillbaks på er karriär sen och ångra. Det var första dagen vi kom till Färjestad. Ni kommer se tillbaks på er karriär och inse att vi skulle nog ha tränat lite mer.
Okej, han sa det redan där och då.
Och han hade ju rätt, ganska så rätt också. Då, när man
du känner dig nu.
Jo, så är det ju. Man insåg ju inte det. Man var ju för omogen för att inse vilken chans man hade att kunna bli ännu bättre hockeyspelare såklart. Nu säger jag att man inte har tränat, men man hade kunnat gjort så mycket mer. Så Harald är en sån som jag har en grym respekt för, på hans kunnande för hockeyn. Och han var en väldigt bra tränare på när jag hade han i Färsta Senior.
Ja, han verkar betytt mycket för många också. Jag hade Jonas Frögen för några veckor sedan här också i podden, och han nämnde ju Harald Lyckner som en av de stora förebilderna som fick honom på rätt köl och liksom styrde in honom på sin hockeykarriär.
Ja,
så att Harald ska kräddas, verkligen.
Det ska han göra.
Av alla ledare du har haft, vi nämnde ju Strumpan där tidigare. Då har jag haft Niklas Janecki, Lenny Eriksson,
ja.
Sam Hallam, ja. Tobias Termell. Det är ju en del tränare, men de var ju också långvariga allihopa i Bofors och Mikael Skoga. Det kanske är en del i framgångsreceptet ändå, att ni har varit topplagen så många år.
Ja, visst är det så. Och det är klart att det är viktigt med en tränare också. Och just i Karlskoga så är det ju viktigt att ha en tränare som låter laget få vara med och påverka egentligen allting också. Att
man, och det har du alltid känt med de här?
Ja, det har det varit. Och ta en sån som Niklas då, som jag även har stått i båsen med när jag fick hoppa in som tränare. Nu var det ju tufft. Vi fick ta över efter Termell och Näslund som jag både spelar med och som är vänner. Alltså, det blev ju en tuff situation för mig att hoppa in där och då. Men det enda som var då att vi skulle rädda kvar Karlskoga i Hockeyallsvenskan. Och få komma in med Niklas som jag hade spelat under också, och få göra tillsammans med Niklas, det var en rätt häftig grej också. Samtidigt som det var det absolut jobbigaste jag någonsin har gjort, för att stå ett bås med och ligga sist i serien fram till sista omgången och så lyckas klara att det var egentligen bara, det var jobbigt. Skitkul att vara hockeytränare, men det var en pers. Usch. Ja.
Det är ju den där kaossäsongen 17-18 där det var en sån stor spelaromsättning och pusselbitarna föll inte riktigt på plats.
Nej.
Tyvärr för Termell och Näslund.
Ja.
Av tränarna som jag nämnde, vem skulle du säga har varit bäst och betytt mest? Alltså, det är ju i två olika frågor, du kan få svara.
Nej, men
hur du vill.
För min del så är det ju Niklas där som var, för när jag kom tillbaks till Karlskoga från Almtuna så var det Niklas som var tränare. Jag hade ju haft en session i Karlskoga där jag inte spelade speciellt mycket eller det jag ville, och Niklas, han spelade ändå mig i den rollen jag ville ha i Karlskoga och fick mig att vara bra i Karlskoga, och det var ju det jag ville. Så att han har betytt mycket, men sen så är det även Termell har ju betytt otroligt mycket. Men det är inte bara som tränare, även som ledare och vän. Så att det är väl de två jag skulle vilja lyfta fram.
Din far, han var på alla matcher i princip under din hockeykarriär, Lottar Wessner.
Om du jämför den Daniel som du började följa när han var liten och den Daniel som han är nu, hur är det?
Ja, han har ju alltid varit helt levrad och han har i sig en vinnarskalle, och jag tycker jag känner igen mig lite. Jag var kanske inte så het som Daniel är till humör så där, och kanske mammas drag, jag vet inte. Men... och det är svårt att säga, men vinnarskalle det har både han och jag.
Att ha honom på läktaren, kände du en trygghet i ditt hockeyspel, att han alltid fanns där och vakade över dig på något sätt?
Ja, men pappa är ju en av mina största idoler i livet skulle jag vilja säga, för så är det. Han och min mamma har ju alltid ställt upp för mig till 1000%, så att det är ju, om man ska se hur man själv vill vara med sina egna barn så har man ju en förebild där, och alltid det här med att backa, och jag menar så många gånger han har måste fått sitta och skämts där uppe och efter grejer jag har gjort och satt mitt lag i skiten och hit och dit, men han visade aldrig det för mig på det sättet, att han skämdes över mig. Han stöttade alltid mig oavsett. Han visste ju att det var tufft för mig och att,
inga utskällningar?
Nej, det var nog inte på grund av någonting som hänt på hockeyn sen fått skäll annars, men just hockeyn så han var alltid ett stöd för mig och han förstod mig. Han är nog den som förstod mig bäst när jag var där ute, och på det sättet att han visste när han inte behövde säga någonting till mig efter en match. För han visste att jag var besviken oavsett. Så att, han har varit otroligt viktig såklart.
Du är ju Hockeyallsvenskans mest utvisade spelare genom tiderna. 1423 utvisningsminuter i grundserien. Av de här, vilka minuter tror han var mest besviken över?
Oj.
Den frågan är svår.
Ja, den är svår. Det finns nog många, det tror jag. Men det är säkert någon. Pappa är ju också en dålig förlorare. Det är säkert någon jag dragit på med någon i slutet av en match. Och vi har torskat på grund av det eller något sånt. Jag vet ingen speciell situation kanske när jag var ung. Jag kommer ihåg att bli avstängd för en spark en gång när jag var ung. Det kan nog ha varit en sån grej också. Som...
klassiskt idiotbeteende att sparka.
Ja, exakt. Ja, men det är ju sån grej. Jag kommer ihåg att jag åkte i kapp när killen och så fällde han liksom med skridskon. Och det var, såna grejer vet jag. Han förstår att jag kan bli förbannad och sådär att det rinner över. Men gör såna här idiotgrejer, det är nog mer. Då fick jag mig nog ett uttag, det tror jag.
En klubb du inte gillar?
Oj, nej, jag har ingen klubb jag inte gillar så här. Det kan alltid vara under en säsong att det blev någon sån match som var mer eller mindre man ville slå det här laget, men det är mer att man fick en hatkärlek till det här laget, så är det ju. Och jag menar, Rögle har ju varit såna bataljer genom alla år, Örebro också, så att det är inte hat det handlar om. Det handlar ju om hatkärlek, för man älskar ju ändå möta det här laget, men man hatar ju förlora. Det var ju det som var grejen.
Den förolämpningen hörde du oftast ute på isen?
Nej, man fick ju ofta höra att man var så jävla dålig. Och så, när man var på de här som var bättre hockeyspelare så var det ju, men det är ju aldrig någon sån här specifik grej som kom. Det var ju bara att man var dålig hit och dit. Det fick man ju alltid
höra.
Och
det köpte du bara.
Ja,
det förstod du själv.
Ja, men, och oftast, jag tror nog att den just i de här situationerna... Där han alltid bara av. Och man ser ju frustrationen hos en motståndare när ingenting biter, när de försöker komma tillbaka någonting. Och det var väl det man triggades av också.
Men vad är det värsta du har fått till dig? Ska säga.
Jag vet faktiskt inte något sånt speciellt sådär. Jag kan nog inte peka på något sånt där. Och oftast, som jag säger, jag har så dåligt minne så att när jag sitter
det är inte
match...
att du sitter här lite diplomatiskt med mig.
Nej, faktiskt så har jag nog ingenting sån. Jag kan inte lyfta en situation så där. Och jag kan ju sitta efter en match och inte ens komma ihåg vad som har hänt på matchen. Så att,
okay.
I och med att jag har dåligt minne och sen så när jag är där ute så det bara händer. Så.
Bara svartnar.
Ja, men det var lite grann så. Man slog av.
Ja. Det vill du helst förändra med ishockeyn?
Nej, men jag skulle ju vilja se att det var femma fighting och så är det, får man spela igen sen.
Mm.
Jag tror på det för att jag tror det skulle försvinna mycket av de här fega tacklingarna hit och dit, och det kanske blir en liten fight och så är det bra och så får man spela igen sen.
Är det här någonting du kan driva utifrån den position du har?
Nej,
Frågan, det
tror jag inte. Och det är ingenting som jag ska driva. Det är inte mitt beslut att sitta och säga något sånt. Det får de som bestämmer hålla på med. Men jag tror att det skulle vara bra för svensk hockey.
Varför tror du att det skulle stävja det andra våldet ute på isen?
Nej, men du, nu kan du ju komma undan med en tackling. Ja, du blir avstängd, men du behöver aldrig stå till svars för det. Du vet att du kan dela ut en ful tackling utan att behöva stå till svars för att någon kommer och står upp för sin lagkamrat. Alltså det tror jag skulle hjälpa.
Vill du se enforcers, eller poliser som man säger här med i Sverige? Eller skulle du bara vilja se att ett slagsmål och sedan räcker det?
Inga enforcers. Det blir väl några kattastare i Sverige såklart. Det är ju så det är när det är svenskar som ger sig in i någonting. Men det räcker. Alltså bara att man får markera för varandra att det är inte okej. Okay. Jag tror det. Jag är inte ute efter att man ska stå och kasta handskarna och slå varandra medvetslösa som man gör i NHL. Det är inte det jag är ute efter. Det är mer att man ska få till svars för sin egen handling. Man har gjort något fult.
Slåss med handskar eller utan?
Nej, men det är väl klart att det är bättre att slåss med handskarna. Så det inte blir, man vill ju inte ha de här skadorna heller, men ja, jag vet inte, det är en svår fråga, men...
Ja, och det är ju också så att rent historiskt och om man ser tillbaka i svensk ishockey så det här är ju en fråga som på något sätt hela tiden är aktualiserad och man jämför hela tiden med Nordamerika.
Ja.
Men även fast ishockeyn finns på så många platser i världen så ser den ju olik ut. Och nordamerikansk kultur när det kommer till ishockey är ju av en helt annan dignitet och form egentligen än vad den är här i Sverige. Så det skulle nog vara ganska svårt att få igenom en sån här förändring. Precis som det är kanske att få igenom mindre rinkar.
Ja, och jag förstår ju sådana som debatterar emot det här också. Så att det är en svår fråga såklart. Men det är ju mer om det här av att vi får bort de här fula grejerna som kan hända för att man inte behöver stå till svars. Det är mer det jag är ute efter.
Ett lag du gärna hade velat spela för?
Ja, det är ju, hade man varit bättre så hade man gärna spela i Rangers såklart.
Det
har ju varit rätt
coolt. Du.
Ja, exakt. Så det är klart att det har varit häftigt att spela där och fått uppleva Henke Lundqvist i sitt livsform. Det hade varit rätt coolt.
Fanns det någon klubb som du var nära att gå till i SHL? Eller Elitserien som det hette då?
Nej, det skulle jag inte vilja säga att det fanns.
Nej, det fanns inga anbud på bordet.
Det fanns anbud, men ingenting som jag skulle kunna tänka mig där och då, nej.
Okej. Där är du om 10 år.
Oj. Ja, då hoppas att jag har ju alltid velat bygga ett hus. Ett eget hus då, och få en bra tomt som vi hittar här i Karlstad och få bygga där och vara med och rita lite som man vill ha det själv och så.
Bygga drömhuset?
Ja, ja, exakt. Det är väl där som 10 år så sitter jag kanske i ett sånt då.
Det lät rätt fint. Och så den där poolen, va?
Ja,
den lite större
jag
kanske.
Jag får göra en ny då, för jag har ju faktiskt gjort det mesta själv med den här. Så att ja, det får bygga en till.
Kanske lite större också när kidsen blir äldre.
Ja, men 4x8 är lagom tycker jag. Så
ja,
det,
i och för sig.
Det är bra.
Ja. Daniel Wessner, det var otroligt roligt att få sitta här med dig en dryg timme och snacka hockey och din karriär. Den har ju rymt så mycket. Och jag tackar dig för att du var med i podden.
Ja, tack själv. Det var kul.
Mm. Och tack till alla er som har lyssnat. Det här var avsnitt 101, om jag inte är helt ute och cyklar. De här avsnitten kommer ju på löpande band, så man har inte riktigt koll på avsnittsordningen. Men har ni några tankar eller funderingar eller gästförslag, då finns jag på adam.johansson@expressen.se. Nu önskar jag och Daniel Wessner er en trevlig fortsatt dag och hoppas att ni hänger med i Hockeypuls podcast framöver också.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.